Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hjärtligt välkommen till juristpodden, Sandra Casanova.
Tack.
Hur känns det?
Det känns bra. Lite ovanligt att sitta här i lampornas sken, men bra. Spännande att prata med dig, tycker jag.
Ja, men det är jättespännande att du är här. Och idag är vi ju på Raisen, eller Hotel First Raisen, som ligger precis bredvid Hammarskjöld & Company, där du jobbar. Mm. Brukar du vara här ofta?
Nej, det brukar jag faktiskt inte. Jag har varit här på någon lunch ibland, men ofta så går jag bara förbi vägen till stan.
Har du varit i det här fantastiska biblioteket som vi är i?
Nej, det har jag inte heller. Man kanske är dåligt att upptäcka sin närmiljö.
Ja, det är lite som när man har saker nära, då tar man det för givet.
Ja, men kanske. Mm.
Idag är ju dagens tema balans i arbetslivet. Mm. Någonting som många jurister och advokater inte pratar så mycket om. Det ligger ju oftast, tänker jag, eller som man uppfattar det, en prestige i att jobba väldigt mycket.
Jag gör faktiskt inte det. Jag skulle säga att det är någonting som man pratar ganska mycket om i branschen och i advokatbyråbranschen. Jag vet inte hur mycket det återspeglar sig på universitetet att man har den diskussionen. Men på byråerna så tycker jag att det är en ganska stor fråga. Mm. Och det hänger väl egentligen ihop med hela liksom, jämställdhetsfrågan och kanske lite grann generationsfråga också, tänker jag.
Mm. Och det här ska vi återkomma till. Mm. Så dagens tema är ju som sagt balans i arbetslivet. Mm. Men först ska vi inleda med fem snabba för att ta lite tempen på dig. Okay. Och därefter så kommer vi att prata lite om din karriär som jurist. Mm. Och även din roll som managing partner och kvinna och jurist på Hammarskjöld & Company. Och lite vad som särskiljer Hammarskjöld & Company från andra byråer. Mm. Och därefter går vi in på balans i arbetslivet. Mm. Och sen ska du få äran att ge tips på något juridiskt råd som folk kan ta till sig och som folk kanske behöver utan att de vet om det.
Okay.
Och sen avslutar vi med tre meningar som jag påbörjar och som du fyller i. Mm. Så då börjar vi. Är du redo för fem snabba?
Jag är redo. Okay.
Höger eller vänster?
Höger.
Varför då?
Politiskt skulle jag se mig som socialliberal. Men jag förknippar också höger med rationellt tänkande. Och det är ganska mycket, jag tror jag.
Mm. Ord eller handling?
Handling. Men ord också, såklart.
Ord för att du är jurist?
Men ord för att jag tycker... Ja, dels är det en viktig del av juristyrket, såklart. Advokatyrket. Sen är jag väldigt intresserad av språk. Mm. Alltså böcker och olika språk. Så jag gillar ju ord så. Men att bara jobba med ord och inte åstadkomma någon handling känns också fel. Så jag väljer ändå handling.
Mm. Nytt eller gammalt?
Nytt. Men jag tycker att det nya bygger ju ofta på det gamla som har varit bra. Medan man kan lämna det gamla som inte har varit lika bra. Mm. Och det finns ju något positivt i utveckling. Så därför väljer jag nytt.
Runt eller fyrkantigt?
Runt.
Hur kommer det sig?
Där tänker jag när jag hade en... Men jag tänker en cirkel då. Och då tänker jag att en cirkel är matematiskt mycket mer intressant än en kvadrat.
Och det här är ett spännande svar. Ja. Och hur menar du då?
Nej, men över cirkeln kan du härleda talet pi. Som är jätteviktigt i all matematik och en väldigt massa andra saker. Men en kvadrat är inte lika intressant som form.
Lite utmaning.
Ja, det skulle jag tycka lite mer komplext.
Nu tänker jag att vi ska gå in lite på dig som person. Mm. Och min uppfattning, bara av vårt samtal.
Ja, vad roligt.
Det är att du är en ja-sägare.
På vilket sätt?
Därför jag tänker dels för att du vill vara med i podden. Mm. Och sen för att det inte kändes så bekymrande för dig. Det kändes väldigt enkelt. Ja, men jag är på. Skicka bara frågorna. Ja, men okej, det är lugnt.
Ja, men jag är ganska positiv. Men jag skulle inte se mig själv som en ja-sägare som sådär hålla med sig. Nej, jag skulle säga att jag säger ja till nya grejer och sånt som jag tycker är intressant. Men jag säger också nej till sånt som jag tycker det här känns fel. Så både jag och nej säger kanske.
För jag tänker mig en ja-sägare som någon som liksom bara är på.
Ja, men då kan man nog... Inte... Men då tycker jag, då stämmer det, tycker jag nog.
Ja. Och sen är du lite renlevnadsperson, vad jag förstår.
Det är ett konstigt ord, men så kanske jag fattar det i alla fall. Ja, ja.
Och på vilket sätt är det?
Det låter ju väldigt högtravande och lite så. Nej, men jag äter mest grönsaker, jag dricker ingen alkohol, jag röker inte, jag prioriterar att sova. Mm. Lite präktigt så kanske. Så att jag tänker att man mår bra. Mm. Och jag vill må bra.
Inte destruktiv.
Så kan man. Nej, destruktiv skulle jag inte se mig själv som. Nej. Det tror jag inte.
Men hur kom det sig att du blev jurist?
Det är en jättebra fråga egentligen. Jag har inte alls den bakgrunden. Vi har inga äldre jurister i släkten. Mm. Så jag tänkte länge att jag skulle bli först veterinär och sen läkare. Det var liksom det jag hade tänkt jättelänge. Och sen någonstans i slutet av gymnasiet så svängde det om till ett intresse för att jag tänkte så här, men det jag verkligen intresserad av, det är filosofi och samhällskunskap och debatt. Och då började jag läsa statskunskap först, för det var liksom det roligaste jag kunde komma på universitetet att läsa. Och så tror jag någonstans i den vevan så började jag höra talas om folk som läste juridik, som för mig var något liksom helt så här, kan man hålla på med det, jätteunder på något vis. Och sen vet jag, och då lät det lite intressant och lite mer som att man kunde göra någonting praktiskt av det. Statskunskap blir efter ett tag lite teoretiskt, jättespännande tycker jag, jättekul politik. Men det kändes mer som så här, hur skulle man kunna jobba med det då rent praktiskt? Och juridiken är en metod, liksom, någonting man kan göra. Och sen hade jag också en korridorare, vet jag, som hade börjat läsa juridik. Och hon kom hem med sina såna här case, eller vad man ska säga, uppgifter från Uppsala universitet. Mm. Och då sa jag, termin 1, ja men du känner igen det här, så har avtal kommit till stånd det här. Mm. Och då vet jag att jag tyckte, gud vad spännande det där ser ut, det där verkar verkligen roligt. Så då valde jag juridiken.
Vad var ditt mål innan, eller vad tänkte du att du skulle jobba med innan?
Som sagt, länge tänkte jag att jag skulle bli läkare. Och sen var jag nog inne på, det var jag även i början när jag läste juridik, mer på att bli diplomat eller liksom in och mer på internationell rätt och sådana frågor. Så jag hade absolut inte tänkt att jag skulle bli affärsjurist, det kom senare.
Men var det för att du hade den bakgrunden? Eller hade de referensramarna?
Ja, men det var det jag tyckte var intressant. Och det på något sätt, ja, det var det jag föreställde mig i alla fall. Ja, just det här internationella liksom, och lite det politiska och ja, men hela samhällsfrågan. Det var där någonstans det kom, tror jag. Och sen så blev det bara så när jag började läsa civilrätten. Att jag tyckte, gud vad det här var spännande. Jag tyckte liksom fortfarande att bakrätten var bland det roligaste jag någonsin hållit på med. Mm, även att jag jobbat så mycket med det. Nej, men jag tyckte bara så här, man gick på seminarierna och så kom det någon duktig föreläsare och kanske la in en ny vinkel på problemet som man inte har tänkt på, som man fick så här, wow, så kan man se det också. Det är otroligt spännande. Jag gick därifrån och var liksom hög ibland på de här seminarierna. Eller när jag satt och läste något och bara, är det så här det funkar? Det är otroligt intressant.
Vad var det i dig som gick igång? Var det utmaningen eller var det att du hade fallenhet för det? Eller?
Det kanske hänger ihop. Jag tror att det var, jag har alltid gillat problemlösning. Jag har alltid gillat att grubbla på problem liksom, ända sedan jag var liten. Så det här liksom analytiska och att man sitter med ganska kluriga problem. Mm. Och att man liksom verkligen får använda sin hjärna. Det var någonting där jag tyckte var väldigt kul.
Lite matte och...
Ja, jag tror det. Jag gillade matten också. Vi kommer tillbaka på något sätt. Liksom. Ja.
Spännande. Och hur hamnade du på Hammarskjöld?
Ja, men lite av en slump egentligen. Jag var inte så himla insatt i olika byråer och vad de stod för. Jag sommarjobbade inte på någon byrå utan jag reste i Asien och jag jobbade på försäkringsbolag. Jag tänkte jag skulle göra liksom andra saker och sen tänkte jag jobba. Det kommer väl sen en dag. Och sen bestämde jag mig för att jag skulle göra praktik när jag skrev min uppsats. Och då började jag bara fundera på vad man kunde göra med praktik. Och så var jag på en arbetsmarknadsdag och sprang in i några från Hammarskjöld som jag aldrig hört talas om som firma då. Och så fick jag ett visitkort av någon och bara tyckte, men de där är liksom trevliga. ganska naivt, oplanerat egentligen. Så skickade jag in en ansökan och fick en uppsatspraktik där.
Så det var lite tajmingen eller slumpen?
Ja, det var absolut en slump skulle jag säga. Verkligen.
Vilka byråer var det man, eller vad tänkte man sig när du pluggade? Att man kunde jobba med, eller vad var det liksom, som folk ville?
Det jag minns, jag vet inte om det är samma sak nu, vilket kanske är lite tråkigt på sitt sätt, att den bild som man fick, tyckte jag när jag läste, det var ju ett tag sedan då, det var liksom så här att man kunde antingen bli domare eller så kunde man jobba på en affärsjuristbyrå. Och de två ansågs liksom som lyckade karriärer. Mm. Så pratar man inte så himla mycket om allt annat som man kan göra som jurist. Vilket jag tycker är ganska olyckligt egentligen. För det finns ju jättemånga olika jobb. Och alla kan liksom hitta sin grej. Det ser man ju sen på sina kompisar och kursare. Att efter några år så visar det sig att ja, men alla ska väl inte jobba på domstol eller på byrå. Man kan hamna på massa andra bra. Så det skapar liksom onödig stress, tänker jag, i utbildningen. Mm. Att alla har de här liksom två stereotypa vägarna. Och de som känner att de inte riktigt passar in i något igen kanske hamnar lite så här, oj, vad ska jag göra?
Ja, men blir väldigt stressad.
Ja, men jag tror att det kan bli onödigt stressande och sådär. Och vad jag hade för bild, men man kände ju till namnet för de här större byråerna, så gick det väl lite rykten, det gör ju säkert nu också. Så på den tiden så uppfattade man som att det var liksom tuffast eller hårdast att jobba på Vinga av någon anledning. Mm. Och varför de fick det ryktet, då vet jag inte riktigt.
Ja, för det var ju samma sak när jag pluggade också. Ja. Det var ju Vinga, Mannheimer och så var det att sitta ting.
Ja, just det.
Och passar man inte in i det på något sätt, då vet man inte vad man ska göra.
Och det är lite synd, tänker jag, att inte prata om det. Mycket, för det finns en massa andra spännande alternativ också.
Ja, verkligen. Nu ska vi återgå till Hammarskjöld & Company. Hur hamnade, du gjorde uppsatt
praktik? Ja, jag gjorde uppsatt praktik där och liksom passade väl bra in ganska direkt, kan jag tänka. Så då fick jag fortsätta direkt efter den praktiken. Och sen kände jag att jag ville bredda mig och sitta ting och ha den erfarenheten också. Så då satt jag ting och sen så kände jag nog ändå så här, men advokatyrket är nog det som är det jag ska satsa på, det passar nog mig bäst. Och då gick jag tillbaka till byrån.
Men vad är det som är speciellt på Hammarskjöld & Company när vi ändå är inne på det här?
Men jag skulle säga att vår byråidé är att vi är ett expertteam. Mm. I bemärkelsen att det är väldigt skickliga jurister som är specialiserade på sina saker. Och man jobbar ihop som ett ganska slimmat team där man känner varandra bra. Det blir en ganska personlig stämning och personlig relation till klienterna. Mm. Sen är det kul, tycker jag, att vi har ungefär samma uppdrag som de stora byråerna som vi konkurrerar med. Så vi jobbar ju mycket inom det man skulle kunna kalla premiumsegmentet och kanske lite större bolag, typiskt sett medelstora som behöver rådgivning i svåra frågor, strategiska frågor.
Kan man ge något så här konkret exempel för vad ni jobbar med?
Vi jobbar ju, det vi har fått mest liksom medial uppmärksamhet av nu, det har ju varit utredningen av Svenska Akademin. Det har jag skrivit jättemycket om.
Det är väldigt populärt.
Ja, det är väldigt medialt i alla fall. Sen gör vi mycket, man ska säga att vi är i grund och botten så ser vi oss som en liksom fullservicebyrå. Men vi har fokusområden som vi fokar på. Mm. Och dels gör vi mycket företagsförvärv, företagsöverlåtelser, både privata och på börsen. Sen jobbar vi mycket med tvist. Sen gör vi mycket EU-konkurrensrätt, bank och finans, med en nisch lite grann på regulatorisk bank och finans. En del i materialrätt. Ja, det är väl det som det är som fokar mest på, en del försäkring och så.
Men vilka är det som vänder sig till er? Är det folk som känner till er redan från början och har liksom långa relationer med er? Eller är det nya klienter?
Det är ju både och, skulle jag säga. Vi har ju flera klienter som vi har jobbat länge med, som man byggt upp långa relationer med. Och sen kommer det in nya också, det kan vara nya bolag eller man... Genom alla möjliga kontakter. Ofta är det liksom kontakter på ett eller annat sätt. Rekommendation eller att man träffar någon i något sammanhang som man liksom börjar
höra ny som det. Ja, men jag tänker mer så här, när kommer man till er? Alltså, förstår du min fråga?
Ja, men jag skulle säga att de klienter som vi jobbar med, de har ju typiskt sett egna bolagsjuristavdelningar. Inte alla, men de flesta har ju det. Mm. Och de är ju jätteduktiga, de juristerna, får man tänka. Och gör mycket av liksom i alla fall grundjuridiken, den löpande juridiken på sina bolag. Sen kommer de till oss när de behöver lite mer specialistrådgivning eller att kanske väldigt mycket att göra också. Men typiskt sett kan ju det vara då, specialistfrågan om konkurrensrätt som är ett ganska svårt område att bedöma. Eller att man har en större tvist eller att man ska göra något företagsförvärv och behöver hjälp med det. Eller någon som har lite mer specialfråga utöver det löpande. Sen kan vi hjälpa till med löpande juridik också, men så gör vi en del utredningar, gör vi då.
Svenska Akademin.
Ja, men det kan vara många olika sorter där man vill ha en oberoende, utomstående rådgivare som hjälper till. Det kan vara bra i många fall.
Exempelvis? när
men det kan finnas misstankar om att något inte riktigt har skötts enligt interna regelverket, att det är något som har gått snett, eller man kanske har denna avtal som man ingått som man undrar hur kunde det bli så där. Det finns olika frågor, och då kan man tycka att en utomstående advokat som har stadig erfarenhet och är oberoende är en bra hjälp att få.
Och hur är man oberoende? Alltså,
men vi är inte en del av klienten. Vi arbetar ju för klienten, så på så vis är vi ju inte helt oberoende, men vi står ju utanför själva företaget. Om du tänker att du har ett internt eller kanske känslig fråga på företaget, så kan det ibland vara skönt att ha någon utifrån som kommer att hantera det. Mm. Eftersom det kan skapa spänningar internt också. Man kan se på det med lite distans som advokat. Mm. Man kommer lite att ha ett utifrån perspektiv. Så.
Men vi pratade om det tidigare, balans i arbetslivet. Mm. Hur har du balans i arbetslivet?
Till och från får man väl säga. Nej, men jag skulle säga att advokatrollen, om man väljer det yrket, då ska man trivas med ganska flexibla arbetstider och att det är lite oförutsägbart.
Mm.
Och sen så får man i det hitta sin egen balans. Och då för min del så kan det väl bli så att jag, vissa kvällar kanske jag jobbar senare. Och andra kvällar när jag behöver gå tidigt för att äta någonting, jag har 3 barn.
Mm.
Med barnen, då kanske jag går tidigt. Och sen planerar jag min arbetstid utifrån det. Så det är klart att det kan bli pressfria frågor, och vi ska ju finnas väldigt nära för klienterna. När de behöver oss ska vi alltså finnas där. Mm. Och då får man ju hantera det som uppkommer, såklart. Men i viss mån kan man ju planera arbetet också.
Men vad kan det betyda? Att man ska vara tillgänglig 24/7? Eller
det? Ja, men det är vi. Det är vi.
Och hur funkar det med familjeliv?
Att man är tillgänglig 24/7, men det är ju en trygghet för klienten. De kan alltid ringa om det är något, men i praktiken så gör de ju inte det. De vill ju inte heller hålla på och telefonera med sina advokater mitt i natten, om de inte måste det, såklart. Så att man är tillgänglig betyder ju inte att man jobbar hela tiden.
Eller att man,
men det är helt okej för mig att de ringer om det, alltså på kvällar, om det skulle vara på helgen. Men de flesta gör ju inte det, fast gör de inte det.
Har du fått några samtal på natten?
Nej, det har jag inte. Det har väl hänt att det varit liksom 9-10 kanske någon hör av sig och dykt upp någon fråga inför ett styrelsemöte dagen därpå eller någon sån där grej. Och då tar man ju det, såklart.
Mm. Men inte 3 på natten och bara, jag tänkte på det här.
Nej, det är nog få klienter som gillar att jobba så ofta. Mm. Det tror jag inte riktigt.
Men du höll inte med mig tidigare när jag sa att det premierade så jobbar väldigt många timmar, och att jag tänker att folk inte pratar så mycket om psykisk ohälsa och kanske balansen i arbetslivet.
Mm, nej, men jag tror att man inser från byråernas sida att det är en viktig fråga för yngre jurister man rekryterar också. Att de vill se att de har ett hållbart arbetsliv, och det vill ju vi också. Jag vill inte heller jobba 60 timmar i veckan, liksom, vecka efter vecka. Det mår man ju ingen person särskilt bra, tänker jag.
Men
vi har ju inte någon... Vi har ingen strävan att juristerna ska jobba liksom fruktansvärt massa timmar och sitta på kontoret sena kvällar. Utan vi anpassar utifrån vad som behövs, och sen försöker vi se till att folk också kan liksom ta igen sig när det inte behövs. Man ska inte sitta och jobba kväll efter kväll liksom, om det verkligen inte behövs.
Bara för att?
Bara för att liksom leverera en väldigt massa timmar.
Och hur är det nu då innan jul? Är det mycket?
Ja, men det är ganska mycket, det tror jag, på alla arbetsplatser man märker, oavsett om man jobbar med att det är mycket innan jul, så blir det.
Men det kan vara att man någon dag sitter 4 timmar och någon dag 15 timmar.
Ja, eller? Det skulle jag säga. Men det gör jag också, då är det mitt val, att jag väljer en dag för att det är Lucia-firande och det är viktigt för barnen att jag kommer. Då väljer jag att jobba kortare den dagen, även om jag tror jag har mycket att göra, och sen kanske jag tar igen det dagen därpå istället. Och då känner jag så här, men då är jag nöjd. Då har jag ju både kunnat vara med det jag behövs och göra det jag behöver för att liksom sköta mina leveranser, tror jag blir bra.
Men hur funkar det då? Nu har det ju varit ett år av MeToo. Och man har pratat mycket om den här mansdominerande branschen.
Mm.
Hur upplever du, du är ju managing partner, som kvinna, att det är att jobba i den här branschen?
Det är ju
och mamma.
Ja, det är väl en komplex fråga. Min utgångspunkt är att jag tycker jobbet är väldigt roligt. Det är därför jag jobbar i den här branschen, såklart. Och hur det är att jobba som kvinna, om man ska se det så. Det är väl en komplex fråga, det där, hela jämställdhetsfrågan. Och jag tror man kan, men jag försöker nog bryta upp den i 2 delar. Och det ena är att jag tänker så här, att ja, det finns ju ganska mycket forskningsresultat som visar att män och kvinnor uppfattas olika. Och det finns studier som visar att man allt annat lika uppfattar en man som är mer kompetent än kvinnor. Det finns en del sådana studier, men det är ju generellt. Det går ju naturligtvis inte för varje fall och varje människa man bemöter. Mm. Och då tänker jag att man kan ha med sig det. Det kan vara så att man ibland kanske har vissa uppfattas som mindre kompetent eller har någon sorts nackdel. Men sen måste man och kanske se det med ganska klara ögon. Att ja, men så kanske det kan vara. Mm. Även om du inte kommer veta i vilka fall. I vilka fall kanske. Ibland möjligen man får en konstig kommentar. Men, och sen får man liksom förhålla sig till det mer. Och tänka sig, ja, men nu ser väl världen ut som den gör. Hur kan jag göra mitt bästa? Hur kan jag trivas i det här? Jag tror liksom mycket på att man ska göra aktiva val. Och fundera på liksom, okay, vad vill jag uppnå? Hur kan jag göra det? Så att man tar lite ledningen av det där. Så man inte hamnar heller i att man liksom bara konstaterar att det här verkar omöjligt och det kommer inte gå. Då blir det liksom lite destruktivt också. Men jag tror att om man går in i... Men det är inte bara advokatbyråbranschen. Advokatbyråbranschen är ju inte en ö. Det är ju en del av större näringsliv. Mm. Så att jag tror att den liksom, så att säga, utmaningen finns väl i så fall i hela näringslivet. Tillsammans med att om du tittar på ledande befattningshavare och styrelserepresentation och så. Och sen så får man liksom hitta ett förhållningssätt.
Mm. Men tänk, har du upplevt lilla gumman eller liksom att du upplevs som mindre kompetent eller vissa saker som kanske tar på en lite just i sin roll av att vara kvinna?
Ja, jag har nog inte blivit sådär, jag är ganska lång så jag kanske inte blir kallad till lilla gumman så ofta redan av det skälet. Men, nej, men det är klart att jag har haft situationer där jag tror att folk har uppfattat mig som lite yngre eller lite mer junior kopplat till att jag var kvinna. Att jag kommit med någon liksom jämngammal man till en förhandling och som kom motpart som bjuder fram och liksom till mig just sådär, ja men ska det bli kul att få vara med här idag?
Mm.
Och på ett sätt min manliga kollega kanske inte fick. Eller visst finns det sådana grejer?
Ja, men vissa lite härska teknik som man säger i vardagligt språkbruk.
Ja, just det där härska teknik har jag nog inte upplevt att det varit i så fall riktat mot mig som kvinna. Det kan lika mycket vara att en äldre i så fall gör det mot en yngre person. Det behöver inte vara manligt kvinnligt just det, tänker jag.
Nej, okej. Okay. Men hur har du tacklat det om det har varit av att du har varit ung?
Men då tänker jag att man får försöka börja med att se världen för vad den är. Liksom, och titta, men vad är det som händer nu? Liksom, vad gör den här personen? Varför gör, om vi säger att det är en hand och hand på det här viset? Och hur kan jag förhålla mig till det? Så det gäller ju på något vis om man hamnar i en sån situation att inte bara liksom springa iväg med sina känslor. Man kan ju inse att oj, vänta, nu blir jag stressad för det här, på grund av det här beteendet. Men sen måste man analysera lite så här, vad är det som händer? Mm. Och sen, okej, hur kan jag hantera det? Och det tränar man ju upp såklart. Det är klart att man
tränar. Men tänker du då, du handlar inte affekt. Blir du rationell då bara liksom försöker analysera vad det är som händer? Och sen kanske, vad säger du? Om du känner att så här, nu är det liksom någon... Inte attack mot dig, men nu är det någon som försöker göra någonting som inte känns helt bekvämt.
Men jag har väl, det är så här förmågor som man utvecklar såklart. Det är jättestor skillnad om du kommer in som nyanställd biträdande jurist någonstans och blir konfronterad med en person som beter sig otrevligt än om du har jobbat 20 år i branschen och känner dig ganska trygg med vad du kan, såklart. Men jag tror man får träna upp sig, eller kan behöva tänka just här att jag ska inte reagera så snabbt på saker. Man är ju lätt. Man reagerar, vi är känslomänniskor, man reagerar lätt känslomässigt på någonting. Och då får man väl träna sig att tänka så, okej, när jag känner att jag reagerar direkt på någonting så väljer jag att ta en liten paus nu först. Liksom man tränar in det beteendet, andas lite lugnt, tänker efter innan man bara liksom slår tillbaka eller får ut någonting.
Andas lugnt, det gör man mycket i yoga.
Ja.
Gör du yoga?
Ja, men till och från så mycket jag hinner så gör jag det. Jag gillar det. Men just att tänka efter så att ta det lite lugnt. Och jag själv är ju ganska... Men jag är lite liksom snabb sådär. Så. Och då har jag väl övat också på att tänka efter. Bli lite mer eftertänksam.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker på, nu hoppar jag tillbaka till Hammarskjöld & Company. Jag tänker om man är student nu och kanske är sugen på att börja jobba där. Mm. Vad är det för person man ska vara? Eller vad är det för personer ni söker?
Vi letar efter.
Ja, kan man...
ja, men det kan jag beskriva. Mm. Vi letar efter folk som är såklart väldigt duktiga jurister. Det är liksom en grundplattform. Mm. Men sen ska man också vara, man ska vara liksom driftig. Kunna ta initiativ, vara liksom social och trevlig, umgås med, kunna vara bra och samarbeta, för allt vårt jobb är ju samarbete. Det är ju ingen som sitter och handlägger ärenden helt själv. Nej. Så det är alltid med samarbete med olika personer, då måste liksom den här lagbiten funka. Och sen ska man ju komma bra överens med klienterna också. Det är en mänsklig relation av det där också. Man kan inte bara sitta och vara en jätteduktig jurist, man måste kunna liksom lyssna, förstå klienternas verksamhet och nyfiken och intresserad, liksom vilja göra bra saker. Och det är det som jag tycker är kul liksom, att jobba i vår typ av organisation, att alla har så otroligt bra driv. Det är aldrig någon som säger att det där vill inte jag göra, eller det är inte min arbetsuppgift. Ja, men okej, då löser vi det. Ja, men jag kan göra det. Det är liksom väldigt, väldigt bra dynamik.
Ingen har problem att kavla upp ärmarna?
Nej, men absolut inte. Och det är ofta svåra grejer man gör, men jag kanske alltid vet från början exakt hur man ska lösa problemet. Det är en del av charmen med det hela också.
Lite prestigelöst.
Ja, men lite prestigelöst.
Det är ganska skönt.
Jag tror att det är sunt att behålla en viss ödmjukhet, faktiskt.
Det är inte alla som är ödmjuka.
Nej, så är det nog.
Ja. Apropå den här branschen, tänker jag. Ja. Alltså, hur behåller man ödmjukheten, men ändå är liksom opartisk och väldigt korrekt och nästintill lite auktoritär, skulle jag väl vilja säga ibland.
Ja, då har du ju rätt såklart att det är en balans. Man måste ju också jobba med, liksom, framförallt när man är ung, man måste jobba med att bygga upp en viss pondus. Mm. Man måste ju också vara en trygg rådgivare. Du måste ju stå för dina råd och kunna säga vad som är rekommendationen och varför, och kunna bli ifrågasatt och kunna förklara. Så det finns en pondus i det, men jag tänker att man kan ju samtidigt vara ödmjuk i att man lyssnar, att man försöker förklara på ett sätt som mottagaren förstår, utan att få mottagaren att känna sig dum. Mm. Att man liksom bemöter folk med respekt, och det tror jag att bara man ska ha med sig sin egen självutveckling på något sätt. Att man, oavsett att man blir liksom duktig på olika saker och kanske får ett visst erkännande, man behåller en viss ödmjukhet.
Managing partner,
ja.
Vad gör en sån? Eller vad gör du?
Men huvuddelen av min tid ligger egentligen på advokatrollen och rådgivningsverksamheten, och det är så vårt företag är uppbyggt också. Vi har ingen heltid vd, utan alla vill kunna jobba med sin advokatverksamhet i första hand. Och i min roll så har jag en roll att hålla samman och leda byrån på så sätt att vi gör det vi säger, det vi har bestämt att vi ska göra, ser också till att övervaka eller följa upp att det blir gjort. Men sen jobbar vi lägger ut väldigt mycket av ansvaret i partnerskaren, så det är ju inte jag som gör det ihop, utan jag koordinerar det, som man kan säga. Jag fattar löpande beslut liksom i det dagliga också, saker som beslut som jag kan ta. Och sen handlar det om att vi tillsammans ska göra grejer för att få det att funka.
Och vilka är dina styrkor att leda byrån framåt? Skulle du säga?
Skulle jag säga? Ja, det är klart. Men jag tror dels så har jag jobbat väldigt länge med kollegorna. Jag känner dem bra och har bra relationer med alla och liksom har förståelse för det. Sen tror jag att jag är ganska bra på att fatta beslut. Jag är ganska diplomatisk och får saker gjorda någonstans där.
Det går undan.
Ja, det var liksom så gott det går. Man måste ju, givet att det ska balanseras med klientarbetet, så är det klart att man får anpassa det interna jobbet för att alltid klara av att liksom sköta leveranserna i första hand så. Mm. Så att om jag inte höll på med advokatrollen skulle jag kunna göra ännu jättemycket mer, såklart, mer som en företagsledare. Mm. Men nu har vi inte det upplägget. Men jag tror att jag är ganska tydlig också med vad jag tycker. Jag försöker hitta en balans av att liksom både lyssna och ta till mig andras åsikter, men också vara tydlig i vad jag själv tycker. Och driva det framåt.
Då avslutar vi nu. Mm. Med tre meningar som jag påbörjar och du får fylla i.
Ja.
Livet är för kort för att.
Livet är för kort för att man inte ska göra det mesta av det, tänker jag.
Och meningen med livet är.
Meningen med livet är den mening som man skapar i det, tänker jag.
Livet är tillräckligt långt för att.
Livet är tillräckligt långt för att det vet man ju aldrig hur långt det blir. Så därför skulle jag utgå från att eftersom man aldrig vet när livet kommer att ta slut. Man vet ju bara att det kommer att ta slut någon gång. Så måste man försöka leva varje dag så att man skulle vara nöjd om livet plötsligt tog slut. Så tänker jag.
Och det tänker jag var en väldigt bra avslutning innan vi ska gå på julfirande här nu i helgen.
Ja.
Och du skulle vara kvar hemma i Sverige, vad jag förstår?
Jag är kvar hemma i Sverige och hoppas på att få komma ut mycket.
Mm. Härligt. Vad ska du göra ute?
Nej, men det beror ju på vädret. Jag hoppas såklart på att det blir snö så man kan åka skidor, eller att i den bästa världen det fryser på sjön så man kan åka skridskor. Då skulle jag ju vara riktigt nöjd. Mm. Annars får det bli ut och springa. Alltså. Mm.
Skönt. Tack så hemskt mycket för att du var med i juristpodden. Mm. Och jag får önska dig en riktigt god jul.
Tack själv för att jag fick vara med. Och god jul för dig och alla som är där fiffar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.